var ju tre skift.
Jaha.
Alltså.
Förlåt mig, jag tror jag ska stoppa. Ska vi ta och stänga klockan där kanske?
Hur kan vi göra? Men det är inte på nu, va?
Nej, just det. Så där, ja. Ja.
Har du börjat förut?
Ja, nu börjar den också.
Ja, i min barndom och ungdom, då brukade det ju inte jorda på samma vis som det gör nu. Nu då hade det ju växtföljden som de ser nu indelat i tre skift. Ja, vi då börjar med trea. Den körde de inte upp på hösten förut. Det var alltså vårsästubben. Han skulle beträda året därpå. Den fick vara alltså ligga det våra därpå. Och då använde de träa till att ha fårarbete på. Nu släppte de ut fåra tidigt på våra. När fåra hade lommat. De lommade så där i maj och slutet på april. Samma får hade ett lom och samma hade två lom.
Jaha.
Det var olika. En del var bagglom och en del var sylom.
Jaha.
Sen fick de där fåra och lomma och så fjolbaggen. Fick gå på träa och beta där. Det framåt mässer man. Sen körde de upp träa. En del de hade ploja med en stålskiva som vände jorda. Men en del de körde med en krok. Ärjekrok kallade de den för. Äter också.
Jaha.
Och sen länge fram på sommaren äter slotta. Då skulle de härva träa. Det använde de rätpinna härver kallade vi dem. Det var 24 pinnar i dem. De där härver då. Och sen härvade de då en 3-4 gånger. Och sen längre fram då fick de löven tvära dem. Det körde de då med ärjekroken på tvära om plöjningar. Och sen längre fram då omkring den 20 augusti. Då skulle de så röjen. Om de sådde med gammalt utsäge. Då skulle de så den 20. Och använde de den nya röjen som de hade slagtröskat. Och då när de hade fått in den nya. Då skulle de inte så förrän omkring den 28. Och sen var det inte mer att göra vid träa det året. Sen året därpå. Då var det förstås röj på det jag hört. Och den tog det å omkring Olle skulle han vara mogen.
Jaha.
Och sen satte de upp ett i trava. Det var 24 näckor i var trave.
Jaha.
Och sen när de då fick in den. Då skulle de tröska. Och det var ju med slaja förstås. Vi blev olika. Småställade, trask, törpare och ensamna. Och lite större ställe då var käring av mig och fick tröska. Så då var de två. Aha. Och på de stora gårda på ett helt eller ett halvt hemman. Det trask de fyra. Men det var mer roligare det. Sen plöjde de då upp den där röjstubben. Eller körde upp den på hösten. Och det skulle bli vårse på då tredje året. Havre och korn och jordpära. Och sen var togs det ju på hösten och tröskdes. Men det tröskde för det mesta på verk. Yes. Tröskverk alltid de för. En del hade drajverk. Det var två till att dra och en till att mata. Och annars så hade de tröskverk. Det var två par oxar för då. För verket, det stod drevhjul det kallte, i med träkugor på. Och sen var den växtföljden klar.
Ja, det var intressant att höra.
Alltså, du tar det likadant som det har gjort för. Ja, jag vet inte vad jag har att säga. Jag har ingenting att säga. Men jag tar den bara jag födder och lite så det.
Ja, just det.
Jag född i Asby socken. Och flyttade vid 5 års ålder till Naravi för med mina föräldrar. Jaha. Till en gård som heter Högmålen. Och det var en säregen gård för det fanns en körgård där.
Jaså.
Och den körgården, den hade skulle underhållas med stängsel i kring, annars var det inte tyst på gården. Jaha. Och det var så att om det inte håller det stängslet i ordning så var det inte tyst på gården. Mm. Och därför ville man hålla det i ordning. Och den körgården, han är ända sin dygerdöden gick. Så det blev det inte men en gammal gumma kvar vid gården, annars drog det med allihop vid den där digerdöden när han gick. Och den där körgården den underhöllt vi med stängsel i kring så det var tyst när vi var där. Sen flyttade jag till Herbershult. Ja, en gård in mellan där som heter Baggemåla. Sen flyttade jag till Herbershult och där var jag 41 år. Mm. Och det var en stenig men en bra gård. Jaha. Och det var, körde en moxa och på den tiden då hade en arbetsfärg som de kallade för dränga. Och när dränga körde moxa så kom de in i den där bland sten och rör. Så de tog sig inte den och då kallade vi det där för drängalåsen.
Jaha.
Men dränga de sa det inte rätt sa han utan de sa kallade för drängagråten. Jaha. Sa de själva. För de kom knappt inte den med sig oxa ibland rör och sten. Men nu har vi tappat sten de senare åren jag var där så nu började det vara något skapligt att köra det.
Ja.
Ja, nu har jag ingenting mer att säga om dig.
Nej. Vi frågar, kommer herr Johansson ihåg någonting de berättade om den här räv, ydredrotten?
Ja, en hel, det gör jag ju men det är inte säkert jag kan berätta så jag minns det så väl men... Det var ju så det gammal konservativ här och det. Han åkte ju alltså, för du hade ju det annat att åka på häst och kära då till Stockholm. Han var riksdagsman den där gubben. Och när det då skulle bygga järnvägen här förbi mellan Norrköping och Nässjö. Då skulle järnvägen gå här över Ydre, var meningen. Förbi Österbymo här och så ner över Sävsjö. Och det har varit mycket närmare på den sidan sommen när de gick över Tran och så.
Ja,
och Nässjö. Men det satte han sig emot den där räven i riksdagen. Och han sa ju det att det är precis det att förstöra Ydre mig. Det blir lata folket sa han. Och makliga, alltså. Det är precis, det förstör alltihop mig. Att få en järnväg. Så det tog han bött. Och därför har vi blivit utan järnväg i Ydre än idag. Vi hade ju en liten blindtarm här till Österbymo i Fräksjö. En sån där smalspörig. Men den har de lagt ner nu. Det bar sig inte, sa staten nu när de fick hand om järnväg, ja. Han är, det är ju många ute de där rävarna kvar än här i Ydre.
Mm.
Den här tomta vi har byggt på ligger på rävsmarken.
Jaså.
Och halva Österbymo, de äger väl ungefär en 20 000 tunnland mark här i Sundsocken, rävarna.
Mm.
Och de är sonsonsöner till gamle Ydredrötten, de kallade den gamla räven för Ydredrötten. Och han har ju skrivit, som ju alla vet, det här Ydre beskrivning. Jag har ju läst allihop i de böcker och det är mycket bra.
Mm.
Han har, det kan han få reda på varenda sjö och varenda göl och bäck. Och hur folk levde och hade det Ydre.
Mm.
i gammal tid. Den är väl skriven en gång på 70-talet, tänker jag. 1870 eller någonting, eller 80. Så det var ju en framstående man på viss sätt. Men han var så hemskt konservativ, så han ville inte höra talas om något nytt. Det ville han inte. Ja, den här Sten som stod på torget här nere i Österbymo. Det är en son. Den här gamle drötten. Han hade två söner som jag vet om. Den ene heter Lennart och den andra heter Bengt. Bengt, han bodde i Fösnäs. Och Lennart, han var... Lennart här, han bodde i Bursjö. Han kallades för Kammerjunkan. Och den här Bengt, hans son, han hette Henrik. Han var och kallades också för Kammerherre och var militär, var löjtnant och kapten. Han var helt och hållet annan läggning än Färfon var alltså. Det var ju han som drev igenom att vi fick järnväg till Österbybo. Och vi fick provinsialläkare och vi fick apotek. Apoteket heter ett apotek och även än idag. Men han, när han dog, då ansåg Ydre gubbar här att han hade varit gjort så mycket för Ydre. Så då reste de den här stenen som står på torget här nere i Österbymo till Minnån. Sen hade han den andra sonen, han heter Axel. Och han bodde ju i Bursjö han. Men den här Henrik jag talade om, han var barnlös alltså. Så Axel ärvde hon när han dog. Så han fick hela godset igen. Men Axel han dog för 2 år sedan. Han har levt så länge. Och nu är det hans barn som äger de här allihop gårdarna. Han har många barn förresten. Det var en bror till som heter Fredrik. Ute i det räva. Det var en broder till Axel och Henrik alltså. Och det var ju en fyrfån ibland människor. Han bodde förresten i Nörnäs. I Norra Vi socken. Där dog han. Det var en bilismens föregångare. Eller vad ska jag säga. Han, det finns en sten framme vid Tullerum. I Norra Vi. Som är rest. Till min, är det min åt honom. Han var ogift än och dog rätt ung. Han åkte bil, körde bil ifrån Petersburg och till Vladivostok. Det är den första som har kört den sträckan. Jag skulle tro att det var någonting på 1901 eller någonting. Det var före ett rysk-japanska kriget och det var 1905. Men det är klart, det var ju en alkoholist och en fyrfån på alla vis. Så, och så han bodde ensam där bötte. Och det dog han till sist. I 50-årsåldern.
All den här gamla även Ydredrotten, det var väl ett original det, va?
Ja, det var ett original gamla Ydredrotten. Eftersom det berättas om honom.
Kommer herr Johansson ihåg några andra historier om den här Ydredrotten som ni berättade om?
Det är inte säkert jag kan påminna mig ett nu precis.
Nej.
Ja, jag vet ju det att när han var död, dör alltså, och han skulle begravas, det skulle han göra i det utsprängt i klippa, jag tror det är på EU, bara i Fösnäs. Men då skulle törpa då, de skulle bära honom till kyrka först, och där skulle han jordfästas. Och det är långt ifrån Fösnäs och till Sundela då. Minst en halv gammal mil. Och gubben sa det, han var inte så farligt tung. Men se, det var så, så hemskt tung kista. Det var en blykista och så var det då ekkista utanpå den. Och det gick åt allihop, törpare förstås. Och det var kolossalt många där på godset. De fick bita om och bära. Och så bär hem gubben igen. Och sen är han begraven på den där öen. Där ligger han än förstås. Mm.
Ja, har vi något mer att säga om jordbruket för mig? Hur hade ni med djur och så där?
Ja, djur, det var ju... Det var kö och så oxa och tjuran, förstås, det hade de. Hästar, det var lite, det var på haskoppställa, det hade de på vagnshästa. Jag själv har varit skjutspöjk och fått och kött på haskoppställa och suttit och väntat om nätterna och fruset.
Jaha.
Och nära på svultet med ibland, det tycker jag mest säga, för det är inte för mycket sagt. Men sen det är klart med fornskapen, det var ju ett helt annat än nu. Då hade det ju ingen insåldning som vi säger nu.
Jaså, inte det?
Utan de hade, som jag sa förut, i tre skift, det var säg och jordpära. Det var ju det de odlade på jord då. Höt, det fick de ta på gärdsrenor och på, i ängar och på, och om det var något kär förstås, sångt så förskräckligt, det fick en ge sig och bära i land eller dra i land på sliper, stavstrå, och de kallade, då kallade de höt, det var for, och halm, det var ju halm som än idag. Halm och for, det var det de gav djur då. Uh-huh. Och när kraftfor, det var inte talan då, när varken götablandning eller nöt. Utan de kunde ta en näve havramjöl och slänga i ämmart när de vattnade kor då. När de var nykalvade förstås, uh-huh, då fick de en näve havramjöl på vattnet som de skulle dricka. För de skulle rätna tid och lite efter kalvning då. Men så fick de ju bara for och halm. Och det där ängshyt, det var ju rätt så bra for. Men det där stara, i synnerhet den där trekantiga, det var ju farligt att ta i, för då kunde skära sönder fingrar. Sven Björk, det gjorde inte korna ting på den tiden. Det vet jag ju om de kunde få i ko till mjölka tre kanner i målt. Det var ju väldigt bra ko. Mm. Och sen så stod de då sinta hela vintern. Kalvade de då i maj, så sinte de då i november. Och sen var de utan mjölk på vintern. Mm. Och hästar, de använde de då kvar åt kvarna. Med och så kyrka förstås. Mm. Där skulle de på söndag, och kyrka varenda söndag. Utan det var oxa. De körde ju med oss älgkrok. Det var ju huvudredskap.
De hade inte så bråttom för heller folk.
Nej, men lång arbetstid. Bevaresvärd. Det var att upp klockan fem om morgonen på sommaren och ut. Och var det slottagängen, då gick de upp klockan tre. Men klockan fem var ju lagen, men skulle börja vid halv sex. Och sen när jag började bli lite större, och då räckte det med att börja sex. Och så slutade åtta på kvällen. Mm. Och pigor då. De hade ju 1000 gånger värre än drängar. För sig pigor, de skulle först upp och mjölka. Och sen skulle de då ge kalvar. Och så äter den förgrömmad ropar unga. För då hade de mycket på i stövare på den tiden. Och sen när de andra slutade på kvällen då vi... Då fick pigorna gå hem en halvtimme för, så det är vid halv åtta. Och då skulle de mjölka och sen skulle de diska. Och innan de kom i kul så var klockan 9:10 på kvällen, och så upp fem om morgonen igen. Det finns inga människor som har haft det så svårt i världen som halvstora flickor, som skulle vara barnaflickor, bötter. För de skulle ju vara de stackare, de skulle upp om morgonen med de andra, de skulle lägga sig sist. Och de hade aldrig någon fritid. Så lång arbetstid det var det för alla. Det var inte några fria lördagar på den tiden. Det var det inte.
Nej, det förstår jag.
Nej.
Har ni jagat mycket?
Nej, jag har inte jagat. Det har jag inte gjort. Det har jag inte gjort. Men jag har varit på mest allting. Jag är precis som Karlsson. Jag är född i Asby socken, jag och mig.
Jaha.
På gården, han är född på Törpet, tror jag. Jaha. Draskebo heter det.
Jaha.
Men sen har jag varit på många ställen i min dag. Det är nu på gamla dagarna slås att det ro.
Jaha.
Jag har varit skogsarbetare och vägarbetare och stenarbetare och bonde.
Hur långt är det till Asby härifrån?
Det är 11 kilometer.
Jaha. Och ifrån Norra Vi då?
Ja, för Norra Vi det är ungefär lika långt.
Jaha.
Det är det. 11-12 kilometer till Norra Vi med.
Mm.
Annars, jag har bott i Asby socken tills jag var till 1909. Då flyttade jag till Norra Vi.
Jaha.
Och där bodde jag i 30 år. 40 år tror jag det var i Norra Vi.
Mm.
Sen har vi bott här nu i 12 år.
Jaha.
Oh.
Jaha. Fiske då, vad är det, var ni väl på?
Ja, det har vi, det har jag ju gjort lite i sommen förr i världen. Den hade såna här långrever.
Jaha.
Och den gick och letade mask vid lyset på kväll. Och det fick en lite lak och lite abborre och kanske en ål.
Mm.
Men jag har inte varit storfiskare, men det är bara lite grann.
Uh-huh.
Det har ju varit mer för nöjes skull, kan jag säga.
Hur var det ni fiskade förr? Hade ni andra redskap då, eller?
Ja, fisket är väl någorlunda detsamma som det var förr i världen. Det var ju det att nu köper de ju nät alltså.
Mm.
Då så band de ju nätet själva hemma. Det satt ju på de stora bondgårdar i Gumma och kanske en gubbe och band nät och lojade nät nästan jämnt.
Ja.
För det var inte kvickt gjort och binnet helt nät.
Nej, det är klart.
Och de där strömmingsnätarna, den var ju en 7, 8, 9, 10 nät i var nätagård. De kallade det, de band ihop nät alltså. Så de fick ett lång ram med nät. Och så små masker. Det gick åt tid att binna sånt där.
Ja, det är klart.
Ja.
Mm. Är det där Karlsson fiskar mycket i sin dag?
Nej, det har jag inte gjort.
Nej.
Jag hade talat som en gubbe som talade om att vara ute och fiskade.
Ja.
Men de fick ingen fisk, men då sa den andra han hade lite i flaska. Han sa vi tar och smaka på det där lite, sa han, så kanske det blir lite mer bättre fiske. Ja, den andra han var lite religiös. Han skulle inte smakat. Och då, första han tog ju lite. Och den andra han sa att det får du slå i sjön, sa han. För jag vill inget sånt där ha. Och då tog fisken sin. Då fick de en jädra så stor så de, när de öppnade på land kunde de inte lasta den på en lastbil. Han såg av den på mitten. Och när de såg av den då fick de ta i tre fåraskäller in i buken på gädda. Ja, det var ju ö som får hade gått på bete. Då hade då svärt tre får.
Uh-huh.
Och sen sitter det ett par långstövla. Det var efter en kar som Bernhard Johansson i Östermo hade gjort i det stövla. Och det där de hittade på då antog de att det hade tagit en gubbe med.
Uh-huh.
Att jag hade tagit en gubbe med. Och sen åkte de hem med den där och delade den där när de kom hem. Och de delade ut när ibland grannar och det åkte till och blev över.
Jaha. Uh-huh.
Sen var det,
slut det var ingen
det.
Dålig.
Det var inga
nej,
dåliga gädda.
Det
var ett bra fiske de var ute på den gången.
Ja.
Men annars har jag inte varit med om ett fiske. Men jag hörde de tala om det där en gång.
Mm. Hur var det med föreställningar om skrock och sånt där och spökerier? Var det mycket sådant förr? Eller har
jo,
Johansson hört något?
Det är klart att det gjorde det. Det var bra och dumt det där för de talade ju om spöke. Nästan vatten kom på kvällen. Och det bedde ju barna. De skrämde ju upp barna på det viset. Så jag har inte varit särskilt mörkrädd. Och förresten, men var det så kändes ju inte det klart. Men jag vet att när jag gick ensam. Men det tyckte alltid det stod gubbar mest i varje innebuske. När jag sprang hemma kvällen. Det gick fort hem då och slitt upp fasta dörr och sprang in i stövan.
Ja, det är klart. Nå, så ska jag fråga om läkevården för var det, gick det mycket till sådana här kloka gummor och kloka gubbar eller?
Ja, det gjorde de förstås, i synnerhet med barn. De hade själva, sa de barna. Och då hade de ju gummor de gick till. Och de tog lite och nöjla och lite hår och gud vet vad det var de tog. Och de la i en liten pöse de skulle ha under huvudet på barnen, lägga under huvudet när de söv. Och det skulle hjälpa. Sen var det ju när det gällde benbrott då. Och de fick sår och sånt där. Det hade de ju gubbar och gummor som satt ihop och läkte. Men det var nog naturligt för de tärde ju ut då träskivor. De band om bena. Eller satte på bena på, och sen så band de om hårt. Men om det blev så rätt, det var ju inte så noga, för det kanske blev krokigt av benen sen på dem, men de läkte alltid ihop dem. Och det fanns de som gjorde salver till att läka sår med också, som var nog inte så dumma. Det var ju så med djurläkare. Jag minns en gång, jag hade en häst som var blev det halt. Och jag var efter en gubbe. Och då sa han att, jaha, sa han, det är en urle, sa han. Jaha, du sa hålla i huvudet. Så sa jag, dra, sa han. Jaha, jag höll och gubben han drog. Jaha, då sa han, nu small det nu till, sa han. Nu gick det i. Men hästen han var lika förjordad av halter. Sen mig. Ja. Så jag fick fara efter djurläkaren. Och då var det fång, sa han, i hoven på hästen.
Det där fång, vad var det för något då?
Det är utgjutning i hova på hästar blir det där. Mm. Det behandlade de med en förslapok binöm. Foten eller fötter och säckar och sånt där och törvströ. Och så får den slå på kallt vatten unna för unna. Och så får hästen inget vatten och dricka på 3 dagar. Så ordinerade han och det gick om.
Det kanske var någon annan som det gamla recept jag använde, om det nu var för folk eller för fe.
Ja, de gjorde ju plåster och sånt där och la på. Men det mesta de använde för så var det höppmanströppa. Det var det hette hjärtstyrkan eller vad det var. Och så hade de för så, det hade de tulletång hette det. Röte, sves och förgrömmat. Ja, men skalsa så sa de att vi får hälla på lite tulletång, sa de. Och en annan var för skrämd så de fick våldhållen för det sves och förjordat. Men det var nog bra.
Ja.
Men annars läkare, det har funnits en läkare i Ydre här i Ramfall. Så länge jag minns. Den har nog varit där. Ja, minst den i 70 år. Det var en donation det där alltså. Traneska stiftelsen heter det. De hade fri läkarevård i Törpa ute den där. Och Asby hade nedsatt taxa. Jag tror de fick ge 50 öre om inte jag minns fel. Den doktorn har jag hämtat många gånger. Och det har varit doktor där ända tills jag fram i våra dagar. Mm. Men nu är det nedlagt.
Så.
Nu har vi läkare här i Österbymo. Mm.
Annars var det ju naturligtvis gamla kloka gubbar och gummor. Det trodde de mer på än på läkaren.
Ja, det gjorde de nog. Det gjorde de nog. Och en del av de där gamla gubbar och även gummor. De var nog inte så dumma för de hade ju sen urminnes tider hade de ju lärt sig. Och kunde behandla växter och så och få fram droger. Som nu de använder än idag. Ja. För först inte kanske på samma sätt. Sedan, men tänk i så målordning alltså på, i synnerhet på bonböjda. Det var ju stor skillnad förr i världen och nu. Mm. För det köptes ju aldrig något då. Det var ju naturahushållning helt och hållet. Det kaffe använde de nog. Jag, allra först jag minns då var det obetydligt med kaffe. Men sen drack de ju det på morgonen då vid halv fem och fem så där. Och halv sex, det var ju lite olika. Men sen så var det då vid åtta tin, då skulle de ha davar. Ja, frukost kan vi kalla det för nu, men davar så kallade det för då. Mm-hmm. Och sen fick de då hålla på och arbeta till klockan tolv. Och gå och slå på staggiga linner. Och sen fick en då middag klockan tolv. Sen fick en middagsvil till klockan halv två. Och sen arbetade den till fem. Då fick en aftervarskaffe, kallade vi det för. Mm. Och sen var det ut igen och slipa och åt ängre eller renare och slå.